Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
De här människor sponsras av IKEA.
Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt chef på ett kontor,
ja,
som behövde inredas, så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt.
Ja.
Vi började som 2 personer, vi blev 8 personer, ibland var vi 12 personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om.
Och ibland, folk har lite olika behov.
Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte.
Exakt.
Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning, och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon.
Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul.
Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt.
En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen.
Just det.
Det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet.
Och det här är ju varför IKEA grundades i Älmhult 1943, för att skapa en bättre vardag för de många människorna.
Så upptäck Mittzon, och mer om detta kan du läsa på ikea.se/företag.
Tusen tack, IKEA!
Föreställ dig att du sitter på jobbet en vanlig dag. Ett stort öppet kontorslandskap med en massa kollegor som sitter och jobbar. Det är en bransch som är lite svajig, och många av era konkurrenter har behövt säga upp folk. Men ni har blivit lovade att det inte kommer drabba er. Och det är väldigt betryggande, eftersom flera av dina mest omtyckta kollegor både väntar barn och är precis i färd med att köpa villan äntligen. Sen får du ett telefonsamtal från chefen. Han är i London på möten men är uppkopplad mot skrivaren hemma i Stockholm. Och chefen säger, gå genast fram till skrivaren nu snäll och ta papperna som ligger där som jag har skrivit ut och släng dem. Du hör att chefen är stressad och går fram till skrivaren, tar de 10-11 översta papperna, går mot papperskorgen, och precis innan du slänger dem så kollar du vad det står på dem. Det är den nya organisationsplanen som visar att en väldigt stor andel av dina kollegor ska sägas upp. Och det är en konversation där man också kan notera att det kanske inte är på ett helt korrekt sätt de ska sägas upp. Chefen är fortfarande i luren och säger åt dig, släng papperna nu. Vad gör du? Du lyssnar på Dumma människor med mig, Lina Thomsgård, och psykolog och författare Björn Hedensjö. Idag ska vi prata om auktoriteter, om blind lydnad, om hur dumma vi är i en situation när någon säger åt oss att lyda. Det finns ett väldigt känt forskningsexempel kring det vi ska prata om idag. Ska vi börja med det?
Ja, det tycker jag att vi gör. Den är så himla central, den här studien, för allt som har med auktoritet och blind lydnad att göra. Och det var en psykologforskare, Stanley Milgram, på Yale-universitetet i USA, som hade funderat mycket på efter andra världskriget och de här rättegångarna i Nürnberg med massa krigsförbrytare som var så här, ja, jag lydde bara order.
Just det, när jag tog livet av tusentals personer.
Var standardsvaret. Mm. Satt igång massa tankar hos Milgram om hur vi reagerar på auktoritet och liksom att det verkar faktiskt inte finnas någon gräns på vilka stolligheter man kan göra. Men samtidigt verkar det som att folk i allmänhet tänkte att ja, men det var liksom, nazisterna var sådana liksom psykopater. Jag skulle aldrig, lite så. Så då ville han testa på vanliga människor och se hur pass dumma människor de kunde bli i sådana situationer där en väldigt auktoritär person säger att de ska göra något knasigt.
Mm.
Så det han gjorde var att han sökte frivilliga till ett minnes- och inlärningsexperiment och fick ihop 40 personer som sen kom till det här labbet och då fick en instruktion om att de skulle få vara lärare inom citationstecken som skulle få testa en elev som skulle sitta i någon stol.
Var det inte till och med så att det var typ så här lottning, får vi se om du blir lärare eller elev. Aha, du blev lärare.
Ja, just det. En helt sån fejkad lottning då.
Mm.
Och sen så var det så här ordpar. Man skulle testa eleven på ordpar. Och den här eleven var då i själva verket en skådis. Den var liksom med på det här luret. Man skulle lura den här läraren helt enkelt. Alltså lura den verkliga försökspersonen.
Mm.
Så det som hände då var att när den här eleven liksom gång på gång svarade fel. Så,
förlåt, jag måste höra jättetydligt framför mig. Ordpar, vad betyder det? Den ska para ihop.
Ja, så att den här eleven då som var med på luret hade i uppgift att lära sig en lång lista med ordpar. Jag vet inte exakt vilka ordpar det här var. Så att det var liksom ost och råtta kanske.
Mm.
Eller icke-relaterade ord, jag vet inte. Men en lång lista med ordpar som den här personen skulle lära sig utan till. Och sen så var själva poängen då att den här eleven skulle ha fel. Och då skulle läraren på uppmaning av försöksledaren, auktoriteten här, ge elchocker till eleven.
Mm.
Så att när eleven har fel ska den få elchocker.
Låtsas eleven, måste vi säga nästan för att jag inte ska blanda ihop det.
Låtsas eleven, ja.
Mm.
Mm. Så läraren, försökspersonen, skulle på uppmaning av försöksledaren ge liksom elchocker till den här fake-eleven när hen svarade fel.
Mm.
Och inte nog med att det skulle delas ut elchocker utan det skulle delas ut liksom en ökad, liksom stigande grad av elchocker. De skulle bli liksom mer och mer
onda,
göra mer och mer ont. Ända upp till 450 volt då, som är liksom en extrem mängd.
Mm.
Liksom extremt smärtsamt och farligt. Och inför det här experimentet så hade Milgram hört sig för bland kollegor. Bland annat han gjorde någon enkät bland 39 psykiatriker där. Och han frågade dem hur många tror ni kommer att gå med på det här? De här psykiatrikerna sa att en på 1000 kanske.
En på 1000 kommer ge elchocka överhuvudtaget eller kommer elchocka upp till 450?
Att en på 1000 kommer fortsätta upp till slutet.
Mm.
Men det visade sig att folk var mycket mer benägna att elchocka än så.
Så de sitter mitt emot en person som svarar fel på ett litet ordpar.
Ja.
Och en sträng auktoritär försöksledare säger åt dem att straffa med en stöt.
Straffa, man gör det.
Straffa hårdare. Och man gör det upp till dödlig strömstyrka.
Ja, liksom upp till en nivå där man liksom kan misstänka permanenta skador.
Låtsades eleven, satt den och liksom sa...
Ja,
tunga, ja,
precis. Så att det börjar med att de visar liksom milt obehag på de första nivåerna. Och jag tror att det var det 30 spakar eller något sånt där. Alltså det var ganska många olika nivåer som man kunde.
Mm, mm.
Och visar liksom stigande obehag. Så småningom så ber den här fake-eleven läraren att sluta. Du måste sluta. Men den här försöksledaren, auktoriteten, är fortsatt liksom benhård. Strunta i det, fortsätt ge de här elstötarna. Och den här läraren, försökspersonen, har fått instruktioner att det här är ett test som ska handla om liksom inlärning och bestraffning. Hur bestraffning påverkar inlärning. Så att de har ingen koll på att det är liksom auktoritet och liksom blind lydnad. Att det är det man vill testa, utan de tror att det handlar om något annat. Och till slut så slutar de här stackars fake-eleverna att ens vädja då. De bara skriker rätt ut i liksom enorm smärta.
Fasansfullt.
Ja. Och de här lärarna fortsätter och fortsätter och fortsätter. Vet du hur många som fortsatte upp till högsta nivån?
Jag vill inte ens veta.
Det var 79%. Alltså nästan 8 av 10 som fortsatte upp till 450 volt.
Åh, herregud.
Och då kanske du tänker så här, men var det här liksom en bunt psykopater som liksom njöt av att dela ut? Gjorde de det med lätt hand? Drog i spakarna för att dela ut de här stötarna? Nej, är svaret. Utan folk tyckte att det här var fruktansvärt obehagligt.
Ja.
Låt mig återge en beskrivning av en person som deltog i det här experimentet. Ja. Så här skriver Milgram. Jag observerade en mogen och inledningsvis balanserad affärsman som kom in leende och självsäker. Efter 20 minuter var han reducerad till ett skakigt och stammande vrak på god väg mot ett nervöst sammanbrott. Han drog hela tiden i örsnibben och vred sina händer. Vid ett tillfälle tryckte han knytnäven mot pannan och mumlade: "Herregud, låt oss avbryta." Och ändå fortsatte han att följa experimentledarens direktiv ända till slutet. Och den här typen av reaktioner var vanliga bland de här försökspersonerna. Alltså de mådde kass av att utdela de här stötarna, gjorde det ändå. Och den blev extremt uppmärksam, den här studien, för att den visade på Milgram drog slutsatsen att vi är alla väldigt liksom känsliga för auktoritet som en så här påverkansfaktor. Alltså vi dras med. Vi gör saker mot vår egen vilja.
Jag hade kunnat föreställa mig att om man gick hela vägen så var det för att man inte tog med sitt eget känslopaket, utan att man liksom så här, någon säger åt mig att göra så jag bara gör det, inte jag. Men det blir ju så tydligt att de protesterar med liksom kropp och själ.
Ja.
Och ändå gör att liksom...
Alltså det är så fruktansvärt att först så här ber och bönar om att få avbryta.
Ja.
Man fortsätter och sen så liksom kommer man förbi det till och med, till en nivå där de bara liksom skriker ut sin smärta. Man fortsätter ändå.
We follow orders, son. We follow orders or people die. It's that simple. Are we clear?
Yes, sir.
Are we clear? Crystal.
Det här är ett sånt experiment som man skulle ha väldigt svårt att få godkänt för att göra idag av etiska skäl.
Man måste ha varit helt traumatiserad, de där,
ja,
79%.
Precis, och en sån här kritik då som har riktats mot det här experimentet efteråt, att det inte skedde någon ordentlig debriefing av de här stackarna som var med, helt enkelt. Sen så har man faktiskt, vi har pratat om hur viktigt det är att liksom replikera forskning.
Just det.
Ja. Det är först när man har gjort liksom samma experiment flera gånger som man kan vara säker på att det är solid vetenskap. Sådär. Sen så det här experimentet har fått en hel del kritik. Dels att det kanske är någonting då i så här tidsandan eller kulturella faktorer som är förklaringen. Man har också liksom riktat kritik mot metodologi, alltså så här små grejer, till exempel att de här uppmaningarna från förhörsledaren, att de inte riktigt följde protokollet, utan att de, alltså sättet som försöksledaren peppade läraren att fortsätta, följde inte helt hållet protokollet.
Utan man,
ja, lite så. Ja. Och en del sådana invändningar finns det mot den här studien, men den var liksom banbrytande när den kom och har faktiskt replikerats då i lite olika varianter. Till exempel så var det vid University of Santa Clara i Kalifornien, tror jag att det är. Där gjorde man bara här om året någon liknande variant. Man fick ta det lite lugnare. Till exempel hade man en maxnivå på 150 volt, alltså en påhittad maxnivå på 150, så att det var inte på den här permanenta skadornivån. De trodde inte det, de här försökspersonerna, men däremot att det var väldigt smärtsamt och så. Och hur många tror du det var som fortsatte hela vägen upp i det här replikerings...
Det kan ju rent ha varit fler, 85%.
Nej, det var 70%. Men det var ändå en...
De andra hade läst om den första studien och genomskådat.
Nej, för att det var ett så här exklusionskriterium, att folk som hade
Have you ever heard about the Milligram?
Jag tror att de exkluderade folk som hade läst psykologi eller på något sätt visade att de kände till forskning om det här. Men slutsatsen man drog efter den studien var att det här gäller fortfarande. Det verkar hålla. Man har gjort en liknande studie i Polen som tror jag var mer lik originalet faktiskt. Och ungefär samma resultat som originalstudien, och det var bara några år sedan också. I put a spell on you.
Dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt eine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. You hear me? I put a spell on you. Because I'm a bandy, I'm better than
Sen gjorde Milgram några uppföljande studier som var väldigt intressanta. Man kan väl säga att det blev en liksom forskningsmässig succé där. Första som fick en väldigt massa uppmärksamhet och så också. I en variant då av det ursprungliga experimentet så gjorde han så att han hade två stycken auktoriteter, alltså två stycken försöksledare som gav liksom motstridiga besked. Att en säger så här: kom igen, ge nu den här.
Liksom, brassa på stötarna.
Brassa på stötarna. Och den andra säger, stopp nu räcker det. Sådär.
Mm.
Vad tror du händer när man har liksom två auktoriteter som ger olika besked?
Jag tror att det var jättefå som brassade. För då fanns det en auktoritet som man var överens med.
Ja, när det var två auktoriteter som gav motstridiga besked så var det ingen som fortsatte.
Jaha, intressant.
Ja.
Så auktoritet tar ut auktoritet?
Ja, det gav folk möjligheten att liksom följa sin egen röst.
Just det.
Vilket, det tycker jag säger något ganska intressant. Det säger något om värdet av att någon står upp mot stolligheter. Så att säga, att säg i ett liksom, samhälle, om man har någon auktoritetsfigur som är på väg att leda allt åt skogen, då kan man tänka att det är väldigt bra med liksom, röster i offentligheten som liksom, ger utrymme för avvikande åsikter.
Just det.
Och det liksom kan öka chansen att folk liksom går sin egen väg och följer steg
detta. Just det, pajar den liksom diktatoriska auktoriteten.
Mm. Ytterligare en uppföljande studie då, som visade ganska tydligt att det är liksom just auktoritets så här blind lydnad som är grejen här.
Var det Milgram igen?
Milgram igen. Han gjorde så här, han lät forskaren och offret byta roller på så sätt att forskaren, alltså försöksledaren, bad läraren att sluta ge offret stötar. Medan offret själv, eleven alltså, sa nej, men fortsätt för fan, jag kan liksom blås på. Ge mig lite mer el. Försöksledaren sa nej, nu räcker det. Vad tror du händer där?
Jag tror att man lyder försöksledaren.
Yes. Så att där var det liksom 100% som avstod från att ge stötar.
Mm.
Så att det var verkligen liksom blind, lydnad, ingenting annat spelar någon roll.
Väldigt hierarkiskt liksom. Mm. Varför? Alltså vad är det som händer i oss när vi sitter där och någon säger så? Varför gör vi något som hela vår kropp och själ säger nej till, bara för att en auktoritet säger det?
Ja, tanken är ju då att vi är lite hårdkodade för att lyda auktoriteter, eftersom det ofta har varit liksom bra för oss. Alltså det här med kognitiva genvägar. Och om man drar det till sin spets, då är motsatsen till auktoritet är liksom anarki i en grupp, och liksom väldigt liksom ineffektivt då. Vill du höra om något liknande ur verkliga livet? Det här är en rätt mörk historia. Det var på 80-talet någon gång, då det var en amerikansk aktivist som heter Brian Wilson.
Han spelade för övrigt i Beach Boys.
Nej, precis, det finns en sån, ja. Men det här var inte han, utan det var en aktivist som protesterade mot jag tror USAs inblandning i Nicaragua eller något sånt där. La sig över ett järnvägsspår för att hindra transport av militärutrustning. Och då så var det ett civilt manskap på det här tåget som hade fått order om att inte stanna för de här aktivisterna.
Mm.
Som aktivisterna var helt övertygade om att de inte skulle kunna köra på.
Mm.
Men de här personerna hade fått order om att inte stanna, och de saktade inte ens på farten utan bara körde på med tåget. Ett par av aktivisterna hann hoppa från spåret, den här Wilson gjorde det inte och fick båda benen kapade vid knäna. Och det fanns medicinsk personal från amerikanska flottan på plats, men de vägrade att behandla den här personen som precis hade fått benen avkapade av ett tåg eftersom de hade order om att liksom inte,
alltså,
inte ingripa.
Vi är inte bara dumma, vi är kompletta as.
Ja, så att Wilsons hustru och son som var på plats, då fick de liksom åta sig att stoppa den här blödningen i väntan på att någon privat ambulans skulle dyka upp. Och otroligt nog, det som hände sen då, det var att de här personerna som hade följt order stämde den här Wilson för att de kände sig liksom, hade fått så mycket ångest, stress och liksom mått så dåligt av den här händelsen. Men de här, de upplevde på något vis att de bara lydde order, eller det var deras förklaringsmodell för att stå ut med det här.
Och följde inte in att i sådana fall eventuellt stämma den som gav dem order att köra av en människa benen?
Ja, eller att, själva ta ansvar för den här handlingen. Så att den typen av så här otroligt fruktansvärda liksom ageranden kan man stöta på.
Sir, yes! Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
De här människor sponsras av Claritin.
Claritin har ju det här initiativet Be an Outsider som handlar om att vi ska gå mer utomhus.
Hur går det för dig?
Alltså, sen vi spelade in vårt avsnitt om blåa och gröna zoner, du vet.
Jag var ute i naturen.
Jag blev jätteinspirerad, så nu är jag liksom lite mer benägen att ta en promenad när vi är på landet. Ta en promenad runt sjön och så vidare. Och det stämmer, det som har framkommit när Be an Outsider-initiativet gjorde en undersökning också. Mm. Att man mår så mycket bättre av att ha varit utomhus. Och det är ju inget kul om man är en allergiker nu när våren och vårkänslor kommer, att utomhusvarandet blir ett bekymmer. Men där kan Claritin faktiskt hjälpa till och lindra. Men en annan sak som också kan vara bekymmer ute i naturen är att hitta skräp.
Ja, för att det är så att Be an Outsider samarbetar med Håll Sverige Rent och deras initiativ Ett skräp om dagen. Läs mer på beanoutsider.se.
Ja, Be an Outsider, det är just ett initiativ från Bayer som tillhandahåller ett av Sveriges mest köpta allergiläkemedel, Claritin. Och är du sugen på att hänga på den här trenden eller rent av folkrörelsen att plocka ett skräp om dagen med Håll Sverige Rent, så är det bra att veta att Claritin är antihistamin som ger snabb effekt inom 1-3 timmar.
Och det lindrar besvär i 24 timmar.
Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar, och så kan du läsa den här bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå tester för allergi.
Kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar, och kontakta alltid läkare vid användning längre än 3 månader. Läs mer på bayer.se.
Hoppas att fler kan ge sig ut i naturen och både plocka skräp och njuta av utomhuset.
Tusen tack, Claritin.
Jag måste få gå in på vad auktoriteter är i det här. För att om man ser till så här, i krigssituationer vad folk är villiga att göra, eller liksom penalistiska lärare som tvingar barn att straffa någon, det är ju liksom situationer där man är i den här auktoritetens våld, eller liksom den ägaren och så här, slavägaren tvingar liksom någon att skada, såra någon annan. Du har inget jävla val, men i situationer där auktoriteten är liksom väldigt konstruerad eller liksom så här, ja, lite på pappret, och där man säger res dig upp och bara, tja, jag vill inte vara med på det här tråkiga experimentet, jag struntar att jag inte fick 150 spänn. Så vilken typ av auktoritet måste det vara?
Just.
Vad är en auktoritet?
Precis. Alltså, du tänker att dels har vi en tvingad auktoritet, att om inte jag begår det här liksom, krigsövergreppet, så kommer mitt befäl att skjuta mig.
Ja, men precis. Ja,
just det. Så att, det är ju en sak. Men sen har vi den här auktoriteten som vi följer frivilligt då.
Ja.
Eller frivilligt och frivilligt. Alltså, det är väl ofta liksom ett helt automatiserat beteende.
Ja, men om man tänker så här, konsekvensen av att jag inte lyder, i vissa fall så är den jättestor. Och i till exempel fallet med försöksledaren, så visste man någonting om en speciell konsekvens?
Nej.
Så, ja, experimentet skulle eventuellt misslyckas och man kanske inte skulle få... Eller nej, man skulle få ett arvod ändå, eller hur, Milgram?
Så var det.
Vilket ju gör allting jättemycket sjukare.
Mm.
Att det inte ens så att du gör liksom...
Nej, precis.
Alltså, så... du skulle kunna dra. Det enda du mister då är relationen till auktoritet. Så du var liksom
det,
lite...
Det är det fenomenet vi är ute efter här. Alltså den här blinda, lite korkade liksom lydnaden.
Mm.
Och vad är det då som triggar hjärnans automatiska lydnadsprogram?
Mm.
Det finns ju en del så här kulturella aspekter såklart, att liksom olika saker signalerar auktoritet i olika kulturer, länder och så.
Mm.
Men det finns vissa grejer som man ofta kan hitta som gör oss till sådana här nickedockor. En sån grej är titlar. Klassiskt.
Försöksledare, polis, doktor.
Precis, jag läste om en sån här rolig anekdot ur en studie. Det var två professorer vid Temple University, Michael Cohen och Neil Davis. De gjorde en stor studie där de undersökte just, de hade koll på det här fenomenet att liksom, läkare är så otroligt upphöjda i, liksom, medicin är livsviktigt för oss. Det finns en profession som kan det. Redan där har man en liksom, fantastisk auktoritet.
För makten över liv och död.
Makten över liv och död, ja, precis. Så då i någon stor studie på 80-talet, Medication Errors, Causes and Prevention, så kikade de på så felmedicinering och upptäckte en daglig felfrekvens på 12%, alltså 12% av alla liksom, medicinsituationer på något vis på sjukhus innehöll felaktigheter i någon form. Och det är rätt mycket. Men folk liksom köpte det. Patienter, sjuksköterskor liksom köpte det. Och det fanns ett väldigt lustigt exempel tycker jag. Som var så här. Det var att en läkare som ordinerade örondroppar till en person med öroninflammation som skulle ges i patientens högra öra. Och då förkortade han det så att det stod att dropparna skulle ges i right ear, alltså R-ear, rear.
Jaha, rear. Jaha.
Är du med?
Ja.
Och då var det någon sjuksköterska som hade... helt enkelt droppat örondroppar i röva på någon patient som inte heller hade ifrågasatt, alltså varken sjuksköterskan eller patienten hade ifrågasatt det här med liksom örondroppar i rumpan, och det säger ganska mycket om hur det funkar. Det är en illustrativ anekdot.
You know, doctors supposed to be such a prestigious occupation, but it's really like one of the only jobs where you have to have your diploma right up there on the wall. It makes them seem so insecure, doesn't it? I really am a doctor, you know. If you think I'm not, just check it out. I mean, I don't know why they need these little bits of psychological leverage over us all the time. Go in that little room, take your pants off, wait 15 minutes, and I'll give you my opinion. After that, anybody that comes in with pants on seems like they know what they're talking about. And any difference of opinion, pants always beats no pants.
Jag var medföljare när min lilla son skulle få ta något sånt här tidigt vaccin. Något som man tar vid 1,5 års åldern. Och vi kommer till barnavårdscentralen och så är det en ny morska, sjuksyra, vad det nu var.
Mm.
Nej, inte barnmorska naturligtvis. Det heter väl då kanske sjuksyster, men för mig så är det ett och samma gäng.
Mm.
Det här är de som kan och jag är patienten och ska vara tacksam att de vill hjälpa mig. Så kommer jag med min son och så är den här kvinnan väldigt sträng. Jag liksom leker med någon grej som Max, min son, ska kolla på och säger typ så här, kolla apan. Hon bara, det där är inte en apa, det är en flodhäst. Och man bara, wow, sorry.
Kärv,
och börjar typ så här skoja om att Max ska göra lite gympa. Och man gympar inte barn. Nej, sorry. Liksom något lite off med henne. Och sen så tar hon fram en spruta. Känslan var lite så här på måfå, liksom sticker den. Max skriker i högan sky och hon säger, skrik du, för den andra gör mycket, mycket ondare. Så hon fram en till spruta. Mm. Är det där läget? Hela min kropp skriker. Hon får inte göra mitt barn illa. Samtidigt så är en så stor del av den där första perioden av ens barn att så här, sitta med när liksom det ska mätas hörsel eller klippas tungband eller vad det nu var. Så att man bara måste stå ut med det. Och hon är den som vet vad som är bäst för mitt barn. Så hon sticker in den andra sprutan och han skriker som en galning. Jag går hem och känner när jag kommer hem och att säga, nej, nu, jag står inte ut med den här känslan, så jag ringer upp. Det är inte riktigt likt mig, för att jag brukar vara sån som lyder. Men då ringer jag upp henne och säger så, hörru, det där kändes jättejobbigt. Så där kan inte du bete dig mot folk. Jag är första gången i mitt liv som jag är mamma, och det här, det kändes inte okej. Alltså då sa hon, det var inte min mening, men jaha, sådär. Och så blev jag inte speciellt mycket tröstad. Ett halvår senare har jag missat samtal från samma vårdcentral och får ett mejl som säger, hej, ni var här med er son en vecka när vi hade en vikarie. Det har framkommit att den vikarien misskötte sig grovt, och vi måste få veta huruvida er son fick en eller två sprutor, och om ni minns ifall det var av det här eller det här innehållet. Ni måste återkomma så snart ni kan. Jag var så rädd. Ja. Så att jag liksom hör på, så bara, hur kunde jag låta? Har hon sprutat? För det här var samtidigt som man då säger, men berättelser om hur liksom vaccinmotståndare sprutade in ditt, alltså så här, och någon sjuksyra, om det var Tyskland eller Italien, som hade mördat, alltså här, what the fuck har den här dåren sprutat in i mitt barn? Så jag ringer och pratar med en kvinna, och så går vi då väldigt grundligt igenom, och så minns ju jag så himla tydligt att det var två sprutor, eftersom hon sa så elakt. Och så lyckas de genom luskande och hit och dit, för det var, numret var felskrivet, och hon visade sig vara liksom knasboll, att det var tydligen lugnt. Men det var för mig en sån otrolig tankeställare i så här, mot mitt eget barn, alltså mot mig själv. Det är inte så konstigt att jag hade låtit någon göra. Jag har förmodligen låtit folk göra värre saker än så. Men att mot min son, och
och hela din kropp skriker.
Ja, men från första sekunden.
Det här bör ifrågasättas. Men då är det här liksom automatiska lydnadsprogrammet igång.
Ja, och kontexten vi är liksom på barnavårdscentralen. Och det var inte ens att det är så här, det är mer att så här, den här platsen, de vet vad de gör, jag ska lyda och vara tacksam. Mm.
Titlar var vi inne på. Mm. Du ska vara ett exempel på en studie här. På de flesta håll i världen så är professor då en titel som starkt signalerar auktoritet, eller hur?
Ja.
Mm. Och så finns det en studie som visar det här på ett nästan övertydligt sätt. Det var deltagare i olika klasser vid ett australiensiskt universitet som fick bedöma längden på en person som sades vara en besökare från Cambridge i England. Men han presenterades på olika sätt i klasserna, den här besökaren. I en klass som elev, i en annan som lärare och i en tredje som professor. Och för varje kliv upp på den här statusstegen så bedömdes mannen som längre. Så att skillnaden mellan den upplevda längden hos eleven och professorn var nästan 6,5 centimeter.
Sjukt.
Alltså hur var de här personerna tänkte om längden hos den här personen, bara baserat på titeln då. Så att professorn var en mycket mer imponerande figur än läraren och eleven, även om det var en och samma farbror. Det är klart, det är så här, lufttitlar tycker jag man brukar kunna genomskåda ganska lätt, kan nästan få en omvänd effekt. Vet du vad jag menar?
Ja, creative interdisciplinary process manager.
Ja, lite så, ja. På LinkedIn brukar man kunna se så här, thought leader till exempel. Den brukar ha lite inverterad effekt på mig. Eller, jag tror den larvigaste titel jag har sett på LinkedIn, det var någon som kallade sig Chinapreneur. Chinapreneur skulle liksom så här kombinera två...
Kina
och entreprenör. Jag blev inte...
Nej, alltså hela LinkedIn är för mig ett enda så långt thought leader mecka.
I am promoting you from assistant to the regional manager to assistant regional manager.
So I guess this will just be my office.
No. Title change only.
I'll have Pam send out a memo.
No. 3-month probationary period. Let's just not tell anybody about this right now.
Just a formality.
Absolutely, but not really.
Kläder kan vara en auktoritetsmarkör.
Alltså uniformer, medaljer.
Ja, uniformer är ett jättebra exempel. Det finns studier som visar att folk kan gå med på väldigt märkliga saker bara för att personen som ber om det är klädd i uniform. Oavsett kön på frågeställaren, ska jag säga. Att det kan vara liksom män eller kvinnor. Sen att vara klassiskt välklädd som affärsmän och affärskvinnor.
Är det rikt då? Man utstrålar pengar, vilket är alltså, kapitalmakt. Alltså
ja, alltså, precis. Både pengar men också kanske liksom annan typ av formell makt. Sådär. Att vara klassiskt välklädd, så att det har en tydlig påverkanseffekt. I en studie så visade det sig att drygt 3 gånger så många följde efter en man när han gick mot röd gubbe i kostym. som när samma person gjorde samma grej men i mer vardaglig klädsel.
Ja, hänger du med? Ja, jag hänger med.
Alltså, jag kan känna det själv, att om jag drar på mig en kostym att det blir, att det händer något psykologiskt. Jag vet inte, känner du igen det? Eller går,
ja, powerdressing heter något sånt som man kan läsa om i damtidningskrönikor. Mm. Att så här, liksom, sätta på sig häftiga kläder och kanske ruffiga klackar och snidigt, då känner man sig liksom mer...
Just det, och precis, nu har jag liksom inte koll på någon forskning om det direkt, men bara som anekdotiskt, alltså min egen upplevelse kan vara lite så, och också att jag tycker att man får lite annat bemötande kanske. Och sen har vi statusföremål. Andra typer av liksom, statussymboler kan vara smycken.
Lyxig bil och klocka.
Smycken, ja exakt. Bilar kan också signalera auktoritet. Jag tänker på en amerikansk studie som visade till exempel att medtrafikanter hade betydligt större tålamod, alltså väntade med att tuta, när bilarna som stannade framför dem vid grönt vet, och blockerar. När det var en lyxbil så var man mycket mindre benägen att tuta på den än om det var en mer vanlig bil. En grej som... som går förlorad med den här blinda liksom, auktoritetslydnaden eller vårt blinda korkade auktoritetsfokus det är att vi missar massa liksom, bra information som kommer från annat håll. Är du med?
Mm-mm.
Så att i en arbetsgrupp säger att man har en formell eller informell ledare som alla tycker är en ball person. Så kanske man lyssnar mycket mer på den personens idéer fastän de inte är de bästa i rummet. Det kanske sitter någon tyst mus och har helt otroliga idéer som alla struntar i för att den här personen inte har någon auktoritet. Och den här, jag kom att tänka på det när jag läste om några så djurstudier om auktoritet som
finns.
Nu
blir vår producent Klara lycklig för hon är biolog och tokig i djur.
Hon sitter och ler glatt här borta nu.
Äntligen.
När jag ska börja
välkomna
prata om apor.
Välkomna till djurrutan.
När man studerar så här grupper med apor, apgrupper, så har man sett att när djur som har ett lägre hierarki, de har ofta ganska tydliga hierarkier i de här grupperna då. När djur på lite lägre nivå i gruppen får lära sig någon ny kunskap, till exempel det kan vara sätt att skaffa mat, de får lära sig att använda en pinne för att fiska efter käk på något vis eller så. Så otroligt bra grej. Och så är det en apa långt ner i hierarkin som lär sig det. Då sprids den kunskapen väldigt långsamt i den här apgruppen. Det är ingen som bryr sig om vad den där lågstatusapan pysslar med fastän den sitter inne på grym kunskap. Och omvänt då, så det var någon japansk studie tror jag det var, så introducerade man i en applock karamellsmak, härlig grej, som man la i mat, gav den till unga apor som stod lågt i rang. Och då kunde man säga att det visserligen skedde någon slags spridningseffekt, att den liksom spred sig långsamt uppåt i hierarkin. Och,
så var det som en jättefiffig uppfinning, gräset smakar karamell.
Ja, typ så. Mm. Jag vet inte om jag äter gräs.
Nej, jag kommer inte på apor åt, jag hade glömt bort att banan fanns.
Mm. Men ett och ett halvt år senare då, så hade fortfarande bara hälften av den här 51% av den här flocken tillägnat sig kunskapen om att smaksätta sitt käk med karamellsmak. I en annan grupp så gjorde man så att man gav, det var inte karamellsmak där utan jag tror det var vete. Man gav vete till ledaren och så här, testa det här är bra käk. Efter 4 timmar så åt hela flocken vete. Alltså den kunskapen spreds direkt så att säga. Mm. Så den här liksom korkade blinda lydnaden finns ute i djurriket också då. Jag har märkt själv när jag har varit i en sån här auktoritetsposition att man kan se hur det påverkar omgivningen. Till exempel har jag noterat att folk skrattar, har skrattat mycket mer åt mina skämt när jag varit chef.
Gud vad smärtsamt att bli det som gör folk. Nej, men du har förmodligen helt rätt.
Men det är en sån här grej som jag har observerat att oj, antingen har det blivit väldigt mycket roligare overnight eller så är det någon annan process som är på gång här. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery. Jag har en kompis som har, hon har fått ett jättefint jobb, alltså verkligen fantastiskt. Så,
så att säga, är det Klara som är producent på podden?
Det är en anonym person här som jag träffade i somras och som har fått ett superfint jobb. Och satt på någon middag där, och där är en jättehärlig person. Men då kunde jag se det här fenomenet. Alltså, när minsta lilla skämt från den här personen drog ner sådana liksom skrattparoxysmer från, alltså folk hade så kul åt den här personens skämt. Det var bara intressant att se liksom. Just den grejen som heter ett lackmustest på så här, någons auktoritet.
Jag jobbade ju i musikbranschen i väldigt många år. Där då liksom rockstjärnan som auktoritet kunde vara en inte speciellt rolig typ som verkligen framkallade så mycket skratt och som sa så här, hörni, ska vi inte äta råkost till lunch? Alla bara, jo, ja, gud, så sugen på rättika!
En fråga som man alltid kan ställa sig själv om man lär sig att observera när liksom auktoritets- eller lydnadsprogrammet drar igång i hjärnan. Okej, nu är jag där igen och håller på att göra något bara för att någon har sagt det. Sådär. Mm. Fråga dig själv, är den här personen expert på den här grejen? Auktoritet är funktionellt för oss när vi följer expertis.
Just det.
Den här personen är superbra på att jaga mammut. Mm. Då gör vi som hen
säger. Då följer vi den
säger.
På mammutjakt.
Ja. Men liksom din yogalärare som pratar om hur vaccin. Du ska göra med vaccin till dina barn, det är liksom inte yogalärarens expertis.
Och där kan jag också lägga till att bara för att man är professor inom något så är man inte professor inom annat.
Exakt.
Mm. Att när du läser direktiv från en professor, kolla om den är professor inom precis det som den ger dig direktiv inom. Ja. Det finns några sådana ganska tonstarka professorer som bara är professor.
Och ut och tycker om precis allt.
Ja.
Men du, den här lilla anekdoten i början, vad hände?
Kan jag berätta, eftersom det var jag som stod med en bibba papper i handen och en chef i telefonen som sa att jag skulle slänga dem när det stod med var liksom hela avdelningens framtid och på många sätt många liv där och då, eftersom de ju kan inte köpa villa om man plötsligt ska bli uppsagd. Men jag slängde papperna. Jag lydde för att han hade sagt åt mig det, och han var chef i fin kostym med mycket pengar och så. Jag kan bara berätta att han råkade skriva ut 2 kopior av de här papperna så de läckte ändå senare.
Rätt åt honom.
Yes. Det var allt för Dumma människor idag. Jag heter Lina Thomsgård och du mitt emot mig heter Björn Hedensjö. Vår producent heter strålande Klara Wallin. Nästa veckas program ska vi prata om varför så många av oss går runt och känner oss som bluffar i våra yrken, i vår föräldraroll kanske, och hur det hindrar oss och hur man kan sluta med det. Imposter syndrom, bluffsyndrom.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.